Stycket 698, sidan 649. I och med kunskapen om dessa tre X blir det levande väsendets eviga existens ett faktum. Vi ser att dess huvudanalys utgörs av tre orubbliga eviga principer, vilka var för sig är absolut höjda över varje timligt tillstånd eller över varje företeelse som hör hemma under begreppet skapade ting. Det levande väsendet är alltså inte en människa, inte ett djur, inte en växt eller något annat timligt. Sådana timliga företeelser är tillfälliga eller flyktiga medvetenhetsredskap och skaparuttryck, underställda det levande väsendets tankekombination och viljeföring. Det uppstår och försvinner med väsendets hunger respektive mättnad. Ingenting som är synligt av det levande väsendet är väsendet självt, utan endast vad det frambragt. Och endast genom vad det frambringar kan man indirekt förnimma själva det något som evigt existerar bakom viljan, tanken och manifestationen. Det levande väsendet utgör alltså en evig princip som kan uttryckas genom tre analyser. Ett något som är, detta någots skaparförmåga och resultatet av denna skaparförmåga. Sidan 650. Då var och en av dessa tre analyser är oupplösligt förbunden med de två övriga, och tillsammans med dessa utgör en enhet, vilken framträder som det levande väsendet, så måste detta väsens eviga och orubbliga grundanalys vara den att det utgör en treenig princip. Ingen av dessa tre principer kan bortskiljas från de två övriga, i det att det var för sig är eviga realiteter, vilkas analys i sin högsta instans bottnar i det ofrånkomliga något som är. Denna stadfästelse av det levande väsendets odödlighet eller suveräna eviga framträdande i form av den treeniga principen är livsmysteriets åttonde grundfacit och betecknas i symbolens åttonde stjärnfält med en triangel. Stycket 699, sidan 650. När vi har kommit så långt i vår manifestation eller utforskning att vi stadfäster levande väsendets eviga identitet som en treenig princip, kan vi inte undgå att se att universum eller alltet har exakt samma analys. Hela vår upplevelse av livet är identisk med en enda stor kedja av upplevelser av skapade realiteter, som i form av alltet utgör ett evigt skaparresultat eller ett evigt något som är, det vill säga analysen X3. Detta eviga skaparresultat gör en motsvarande evig skaparförmåga till faktum, och vi kommer här till analysen X2. Men en skaparförmåga är en underordnad egenskap och kan endast existera i anknytning till ett tänkande och viljeförande upphov. Världsalltets eviga skaparförmåga förutsätter ett lika evigt upphovsexistens eller närvaro för att kunna utgöra den verklighet som denna förmåga idag representerar som faktum. Och här står vi framför analysen X1. Världsalltet utgör sålunda precis samma analys, samma treeniga princip, som det levande väsendet. Och dess identitet, såsom varande ett sådant väsen, är därmed orubbligt stadfäst. Då detta levande väsen endast kan vara den store och ende som benämnes gudomen, så framträder alla väsen såsom skapade till Guds avbild, till att vara honom lika. Detta är mysteriets nionde grundfacit. I form av trianglar inuti trianglar är detta facit symboliserat i det nionde stjärnfältet. Trianglarna ska symbolisera levande väsen. Liksom trianglarna befinner sig inne i varandra, så ser vi också världsaltets väsen, vilka ju är den synliga bilden av gudomen, befinner sig inne i varandra. Även vår egen organism visar denna företeelse som ett faktum. Utan mikroväsendena i denna skulle våra organ, vårt blod och vår muskulatur, ja, hela vårt fysiska framträdande, vara en absolut omöjlighet. Och detta vårt framträdande skulle lika så vara totalt omöjligt om vi inte själva på samma sätt befann oss inne i den större organism vars funktioner vi kallar naturen. Hur skulle vi kunna framträda, skapa och manifestera om det utanför vår fysiska organism endast existerade ett intet? Hur skulle det levande väsendets upplevelse av livet kunna manifesteras om inte dess organism låg insvept i detta gudomliga famntag, var innehöll i gudomens egen kötsliga såväl som andliga kropp och dennas livsfunktioner? Vi är på sidan 651, stycket 700. Guds avbild kan man alltså inte ge uttryck åt genom någon bild i vanlig mening, liksom inte heller genom någon som helst annan timlig företeelse. Till sådana är ju skapade och därmed tidsbegränsade. Varje sådan företeelse kan endast ha existerat en viss tid. Men då Guds avbild existerar evigt, sträcker den sig ut överallt som en sådan tidsbegränsad eller timlig företeelse kan vara uttryck för. Därför kan Guds avbild endast uttryckas genom något som evigt existerar, nämligen principen väsen inne i väsen, organismer inne i organismer eller ting inne i ting. Endast denna princip kan vara ett uttryck för gudomens rent fysiska, kötsliga kropp och rent materiella framträdande eller närvaro i rummet. Och endast denna bild kan göra det till ett faktum att det är i honom som vi lever och rör oss och är till. Varje annan bild av gudomen är förgänglig och kan därför endast uttrycka ett förgängligt ting. Att beteckna detta förgängliga ting som gudom är avgudadyrkan och något som endast kan presteras av det väsen som ännu befinner sig i den sanna gudstyrkans fostertillstånd och för vilka gudomen ännu är ett trosbegrepp eller en känslobetonad dogm utan någon som helst anknytning till en logiska insikt som gör de stora nedärvda sanningarna till vetenskapliga fakta. Som vi sett kan Guds avbild inte utgöras av något enskilt levande väsen utan utgöras av samtliga existerande levande väsen. Men då vi normalt endast kan existera i en eller annan materiell eller själslig anknytning till våra medväsen betyder detta att vi endast kan leva i en eller annan materiell eller själslig anknytning till gudomen. Dessa medväsen som vårt liv alltså framträder i anknytning till utgör sålunda, likgiltigt om anknytningen är behaglig eller obehaglig, något av Guds avbild, något av Guds materiella och själsliga närvaro för oss. Det är Guds svar på våra själviska och osjälviska önskningar, vår längtan och våra avsikter. Det är Guds demonstration av vad vi ska göra och vad vi icke ska göra när vi önskar att stabilisera vår lycka och skapa en fullkomlig upplevelse av livet, vilket återigen är detsamma som en fullkomlig samvaro med gudomen eller denne vår evige fader. Stycke 701 på sidan 651. Det är inte så egendomligt att det uppstår divergenser mellan det barnsliga gudasonsväsendet och denne världsalltets mäktige evige fader, liksom inte heller att reaktionen av dessa divergenser kan fylla det dagliga livet med obehagligheter. Att timligt fysiskt vara ställd inför denne evighetens största livskonstnär och kärlekens upphov, detta fordrar träning. Sidan 652. Väsendena kan endast långsamt vänjas vid hans närvaros ljusa atmosfär. Endast genom kärleksträning kan deras sinnen öppna sig för det genomträngande strålflödet från hans ansikte. Utan denna träning förblir jordmänniskans sinnen tillslutna för verkligheten. Hennes liv är en vandring genom nattsvarta, öde, slippriga hålor. en dödsdans på den dräpande principens blodiga valplatser. Hennes andedräkt är sorg och saknad, sjukdom och lemlästning. Hennes språk är gråt och tandagnisslan. Guds avbild är borta. Stundom ser hon till och med sina medväsen som fiender, förbrytare, jävlar, troll och häxor. Ja, hon lever i föreställningar om blodtörstiga odjur eller skräckvarelser. Ja, förvisso, sinnena är tillslutna för ljusflödet från Guds ansikte. Människan ser blott askan eller slagget av den flammande högsta elden, från vilken hennes egen tillvaro får liv, värme och ljus. Hon ser blott några tomma fotspår i sanden av ditt väsen, i vars levande famntag hon evigt vilar. Ja, hon går till och med så långt att hon förnekar detta väsens allt genomträngande stämma. Det livets språk, varav hon själv är ett eko. Med sin materialism uppfordrar hon till dyrkan av döden, trots att döden aldrig existerat. Och genom hatet till sin nästa proklamerar hon förföljelse av den allsmäktige gudom, vars tankar och manifestationer ligger bakom hennes egen andning, hennes eget hjärtaslag. Man förstår här sanningen i de visa orden, dåren vandrar tryggt där änglar ej törs träda, samt gudasonens förkunnelse, vad helst i haven gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Stycket 702, sidan 652. Sanningen i den upphöjda maningen att tillbedja fadern i anda och sanning blir genom det här sagda också uppenbar. När allt som existerar är Guds avbild eller hans enda synliga uppenbarelse, är det givet att ett enskilt väsen eller ting omöjligt kan vara annat än en detalj eller en bråkdel av Guds avbild och icke helheten. Men när det vi ser av Guds avbild inte är helheten, kan ju den bedömning som endast baserar sig på den bråkdel vi ser av denna avbild omöjligt vara ett riktigt uttryck för helheten. Att låta bråkdelen gälla för helheten är ju bedrägeri. Och det är på sådana bedrägerier som gudsstyrkan är baserad hos varje väsen som tillskriver Gud en viss bestämd levnadsart, medan allting utanför denna levnadsart tillskrivs ett annat upphov, en fiende till gudomen, alltså djävulen. Att på så sätt i högsta instans fråndöma gudomen vissa manifestationsformer som man själv inte gillar eller som man anser vara syndiga, detta är ju detsamma som att forma eller skapa. Resultatet härav kan därför bara bli en skapad realitet. Det resultat eller den produkt som vi på detta sätt har skapat kan därför inte på något vis vara ett riktigt uttryck för gudomen, utan är ett stabilt uttryck för vår egen mentalitetsbegränsning. Att kalla denna bild gudomen är avgudadyrkan. Sidan 653. När vi sålunda tillskriver gudomen allt som vi menar vara gott och behagligt, men däremot tillskriver djävulen allt som vi inte tycker om, allt som vi inte tycker passar in i det vi menar vara moral och idealism, så kan detta inte sägas vara att dyrka Gud i anda och sanning. Ty en dylik uppfattning av gudomen är i högsta grad materialistisk. Vi har från Guds avbild tagit ut den materia vi tycker om och kallat denna materia gudomen, medan vi bedömer den övriga materian i samma avbild som djävulsverk. Det är alltså inte gudomen som vi här dyrkar, utan en viss art av materia. Då det bara är frågan om den materia som har vår ynnest, en materia som bekommer oss särskilt väl, så är det själva verket bara för vår egen behaglighets skull som vi just dyrkar denna materia. Och härigenom blir det faktiskt så att det är verkligheten i vårt eget själv eller vårt eget väsen som vi dyrkar. Detta dokumenteras eller bekräftas ytterligare som faktum genom den omständigheten att vi är intoleranta och blir indignerade mot alla som tillåter sig hysa den minsta skugga av tvivel på eller avvikelse från vår speciella gudsuppfattning eller form av gudsstyrkan. Detta tvivel, eller detta från vår egen uppfattning avvikande gudsbegrepp, är ju ett motstånd mot vårt fasthållande av vårt eget favoritbegrepp. Och intoleransen är i detta fall bara vår självbevarelsedrift som kämpar emot för att försvara något som för oss ter sig som en livsbetingelse. Vi befinner oss i ett slags kamp, inte för gudomen, utan för en materia som är särskilt begärlig för oss. Vi för ett krig som har sin rot i exakt samma princip som varje annat krig. Att vi kallar detta krig för helig vrede eller rättfärdig harm rubbar inte på principen. Det är ju bara den slöja eller det kamouflage varmed vi tystar ett dåligt samvete eller försöker få denna vår själviska kamp att se ut som gudsstyrkan. Att detta i många fall försiggår omedvetet för oss själva, det gör inte denna gudsstyrkan mindre materialistisk. Den kan fortfarande inte betecknas som hängivenhet mot gudomen i anda och sanning. Den kan inte vara i anda, emedan den är en favorisering av en viss skapad företeelse. Medan anda däremot endast kan vara den gemensamma materia av vilken alla skapade ting blir till. Och den kan inte vara i sanning emedan den är självisk. Den kan inte vara sann gudsstyrkan så länge den i realiteten enbart är en tolerans mot företeelser som är till vår egen förmån och en intolerans mot eller förföljelse av medväsen och ting som inte passar in i detta vårt favoritsystem eller denna vår dyrkan av vårt eget själv. Stycke 703 längst ner på sidan 653. Endast när alla medväsen och alla ting utan undantag uppfattas som utgörande Guds manifestation, hur dana de än mot te sig för våra sinnen, framträder allting som nyanser i eller impulser från detta väsen. Sidan 654. Allt blir till det nödvändiga ljus- och skuggregioner utan vilka varje form av korrespondens, bildalstring, skapande eller manifestation skulle vara omöjlig, och den motsättning till livet som vi kallar döden skulle vara den absoluta envåldshärskaren där livet nu existerar som den absolut enda suveräna och evigt oförgängliga företeelsen. Det är denna eviga företeelse som är Guds avbild. Denna avbild utgörs inte av en enskild företeelse eller ett enskilt väsen, utan måste bestå av allt och alla. Att hänge sig åt denna bild, detta kan endast ske genom kärlek till allt och alla. Har man kärlek till allt och alla, finns det sålunda inte någonting i Guds avbild som man inte kan tåla, och inga väsen som man hatar. Och genom utforskningen av det nionde grundfacit har vi fått insikt om sanningen i det stora budet som är lagens uppfyllelse, nämligen detta: du ska älska din Gud över alla ting och din nästa som dig själv. Men vi har sett ännu mera. Vi har sett det som ett faktum att Gud och nästan är identiska. Vi ska således aldrig i något enda fall kunna få se gudomen utom genom nästan, och aldrig uppleva nästan utan att vara ställda inför gudomen. Nästan är våra egna mikroväsen. Nästan är det väsen i vars organism vi själva upplever dagens ljus. Nästan är det väsen som förföljer och hatar oss, såväl som det väsen som älskar och beundrar oss. Nästan är varje väsen som kommer inom vårt förnimmelseområdes räckvidd. Genom att älska denna nästa över alla ting, älskar vi gudomen över alla ting. Stycke 704, sidan 654. Dessa ting, över vilka vi alltså ska älska vår nästa, i alla de företeelser som hör hemma under begreppet skapade ting. Det är alltså tydligt att det är de levande väsendena bakom manifestationerna som ska älskas över manifestationerna. Dessa kommer alltså i sista hand. Det som ett levande väsen kan skapa ska sålunda inte vara bestämmande för vår kärlek till nästan. Till då är det dessa skapade ting som vi älskar mer än nästan. Nästan ska ju älskas över tingen. Om tingen är bestämmande för vår kärlek till nästan, då är det endast de stora genierna och de framstående konstnärerna som kan bli älskade. Det som kan skapa underbara ting är kulminerande intellektualitet, medan de mindre begåvade väsendena, som bara har en liten späd och fattig skaparförmåga, blir fullständigt ignorerade av oss. Att älska sin nästa, oberoende av hennes prestationer, är att älska Gud över allting, etc. Och hur står det egentligen till med vår kärlek till de så kallade mördarna, rövarna, förbrytarna, banditerna eller väsen som i så hög grad åstadkommer ting som inte precis är oss till gagn? Är det inte här tal om att döma, förakta och hata dessa väsen? Är det inte tingen som här dirigerar våra sympatier och antipatier mera än väsendet bakom tingen? Vart tar kärleken till denna vår nästa vägen? Om den är borta, så betyder detta att vi här står inför ett fält där vi saknar kärlek till gudomen. Sidan 655. Att älska sin nästa, helt oberoende av tingen, oberoende av hennes utseende och av vad hon åstadkommer, detta är att sätta sin nästa över tingen. Det är att älska Gud över alla ting. Och det är denna form av sympati och stilla kärlek som är liktydigt med att dyrka Gud i anda och sanning. Och endast med detta förhållande till sin nästa ska man upptäcka att man i denna nästa, och absolut endast där, är ställd inför den allsmäktiges strålljus. Och detta strålljus alena kan vara Guds avbild. Och blott denna avbild kan vara det sanna ljuset i våra hjärtan, kan tindra och stråla genom våra ögon, kan få visdomen att vibrera i vårt tal, kan få vårt jag att förstå, vår ande att förlåta, våra händer att smeka och därmed stadfästa vår andes högsta natur, som är att vara ett med Fadern, ett med vägen, ett med sanningen och ett med livet. Stycke 705, sidan 655. När vi nu har kommit så långt att vi sett vårt eget jag som det djupaste upphovet eller den eviga orsaken till vår existens eller vårt framträdande, så blir det därigenom till faktum för oss att detta jag alltid måste finnas till före vilken som helst av sina skapelser och upplevelser. Det kan aldrig vara dessa som finns till före jaget. Ty om jaget inte existerade före sina upplevelser, så fanns det ju ingen som kunde uppleva eller frambringa. Men när det sålunda är ett faktum att jaget finns till före sina upplevelser och manifestationer, så blir det därigenom även ett faktum att detta jag måste ha funnits till före sin nuvarande organism och fysiska tillvaro. Till denna organism existerar alltså jaget som den orsakslösa orsaken. Det är riktigt att den materiella vetenskapen ännu anser våra föräldrar vara det djupaste upphovet till vår existens. Men detta beror bara på att denna vetenskap endast kan tänka i mått och viktfacit. Detta åter betyder att den endast kan analysera skapade ting. Men analyser av skapade ting kan aldrig bli annat än verkningsgrader, det vill säga sådana facit som ålder, täthetsgrader, rörelsegrader, värme- och köldgrader, rumsförhållanden och så vidare. Alltsammans sådant som endast betecknar ett eller annat kombinationsförhållande mellan energier eller materier. Att finna sådana facit är den nuvarande moderna vetenskapens upphovsmän verkliga experter på. Ja, denna förmåga är ett så fullständigt dominerande se-vetande i deras medvetande att jag betraktar det som självklart att endast sådana facit kan existera. De är i kraft av denna sin dogmatiska inställning ännu bundna i den ändlösa orsak- och verkan-kedja, varifrån ingen enda forskare någonsin kan bli fri förrän han ända till trivialitet har upptäckt denna sin mentala marsch på stället och av hela sitt hjärta hungrar och törstar efter en annan facitart som verkligen kan ge honom lösningen på det som övriga facit evigt förbigår, nämligen själva livet. Sidan 656, stycket 706. Att en materia mäter den eller den täthetsgraden, att någonting har så eller så lång livstid, att det rör sig med den eller den hastigheten, betecknar endast inbördes förhållanden mellan materier och energier. Att vår nuvarande organism kan dokumenteras såsom verkan av en sexuell akt hos våra föräldrar, detta är också bara uttryck för ett speciellt kombinationsförhållande mellan energier. Dokumentationen kan alltså endast utgöra en kunskap om energiverkningar. Ett barn utgör sålunda energiverkningar av en sexuell akt. Det är rätt och slett en kombination av energier som satts i rörelse eller startats genom den sexuella akten. Det som benämnes barn kan alltså inte utgöra något livsfacit. Det är ett mått- och viktfacit. Då orsaken till barnet är den sexuella akten och då denna åter bara kan vara ett kombinationsförhållande mellan energier eller ämnen, blir akten också bara en verkningsgrad eller ett mått- och viktfacit. Den sexuella akten kan alltså i sin analys endast uttrycka en energikombination och kan därför inte heller vara något livsfacit. Orsaken till den sexuella akten är som bekant föräldrarna. Men vad är då föräldrarna? Ja, de utgör i verkligheten var för sig den energi- eller materiekombination som vi kallar barnet, men i ett utvecklat tillstånd. Det utgör var för sig endast materie- eller energikombinationer vars upprinnelse också leder tillbaka till en sexuell akt som i sin tur leder tillbaka till föräldrar och så vidare. Alla dessa företeelser, föräldrarna, barnet och den sexuella akten, är i princip precis samma sak, nämligen energisammansättning. De är var för sig inget annat än skapade ting, något som är frambragt och kan sålunda aldrig vara identiska med frambringaren. Det vi kallar föräldrar, barn, människor, djur, växter etc. betecknar alltså var för sig speciella energisammansättningar, speciella verkningsgrader. Begreppet föräldrar är sålunda i verkligheten bara ett uttryck varmed vi tillkännager en viss energimanifestation, en viss skapad företeelse. Alldeles på samma sätt som man med begreppet solsken uttrycker en viss materiekombination eller energiutlösning. Vare sig vi säger människor, djur, växter, eller vi säger mineral, jord, luft, vatten och is, så betecknar dessa uttryck i realiteten en speciell energikombination. Det betecknar alltså endast verkningsgrader av energi, i mått, vikt eller rumsfacit. Det betecknar absolut döda facit, eftersom det endast är uttryck för skapade ting och inte i något enda fall är uttryck för skaparen eller själva det levande och tänkande upphovet till den logik utan vilken ifrågavarande skapade ting aldrig skulle ha blivit manifesterade och idag upplevda som dominerande fakta. Stycke 707 längst ner på sidan 656. Uttrycket människa betecknar således i realiteten inte något levande utan en manifestationsform eller en speciell manövrering av energierna som åstadkommes av något levande bakom dessa. Sidan 657. Samma sak gäller naturligtvis uttrycken djur och växter. Då alla sådana företeelser är skapade ting kan det i sig själva inte vara det levande något som är upphovet till eller skaparen av dessa företeelser. När någon av dessa företeelser, till exempel en människa, dör så är det en produkt eller ett skapat ting som dör. Men då ett skapat ting aldrig har varit levande kan det alltså inte vara något levande som dör. Men när det inte kan vara något levande som dör kan det bara vara något dött som genomgår denna process. Och då det bara kan vara det döda som dör kan döden aldrig i något enda fall vara detsamma som livets upphörande. Den är i sig själv endast en upplösningsprocess och visar sig därmed höra hemma under skapelse. Till skapelse kan endast existera såsom utgörande de två processerna, upplösning och sammansättning. Materialet för skapelse existerar endast som frigjorda energier eller ämnen, och dessa kan omöjligt ha blivit frigjorda annat än genom upplösning, liksom skapelse inte kan existera annat än som en sammansättning av dessa frigjorda energier. Frigörelse eller upplösning blir sålunda en absolut föregående betingelse för varje skapelse, eftersom alla energier är bundna. Om det inte vore bundna behövdes det ingen kraft för skapelse. Det fanns då inget som hette tyngd. Det fanns ingenting som kunde falla ned. Ja, det fanns överhuvudtaget ingen möjlighet att uppleva energi eller kraft. Men nu är det ett faktum att intet som helst skapande, hur mikroskopiskt litet det än må vara, kan ske utom genom övervinnande av energi. Det fordras energi för varje skapelse eller manifestation. Detta förhållande gör det till ett orubbligt faktum att energi eller materia endast kan existera i bundet tillstånd. Men detta bundna tillstånd skulle omöjliggöra all skapelse om det inte fanns någon möjlighet till upplösning eller frigörelse, vilket i själva verket bara betyder ett omskapande av ifrågavarande materie eller energiarters eviga förbindelse med den övriga materieoceanen. En verklig frigörelse i ordets absoluta mening existerar inte, ty då skulle den egendomligheten vara ett faktum att något kan bli till intet. En materie eller energiarts verkliga frigörelse från den övriga materieoceanen i universum förutsätter nämligen att det kan uppstå ett gränsområde mellan den frigjorda energin och denna ocean, vilket område då skulle bestå av ett absolut tomrum. Men ett absolut tomrum kan endast vara ett rum som innehåller ett absolut intet. Men ett sådant rum existerar ej. Begreppet intet täcker endast en tänkt motsats till det något som ovillkorligen uppfyller hela universum och utestänger detta från varje som helst möjlighet att bereda plats för något absolut tomrum. Om en energi eller materieart kunde omges av ett absolut tomrum skulle dess förbindelse med den övriga materieoceanen därmed vara för evigt avbruten. Sidan 658. Skapandet av en ny förbindelse skulle vara helt uteslutet. Till vilka energier skulle kunna gå genom ett absolut tomrum? En projektil? En raket? Nej, absolut inte. Ty i det ögonblick den passerade tomrummets gräns skulle den bli till intet. Liksom den av tomrummet omgivna materie eller energiarten mot vilken den siktade för länge sedan skulle ha gått över i samma intet. Och här skulle vi ha en situation till vilken det bara fanns en enda motsvarighet, nämligen att hela den övriga materieoceanen hade drabbats av samma öde. Då nämligen även denna gränsade till tomrummet skulle den därmed ha mist den kontrast som gör den tillgänglig för förnimmelse. Allt hade sålunda blivit till intet. Här må man erinra sig att materia eller energi endast kan existera i kraft av sin beröring med andra energier. Om en energi kunde helt omges av absolut tomrum skulle en sådan beröring omöjligt kunna äga rum, och följaktligen kunde det inte heller uppstå någon reaktion. Och utan reaktion skulle all förnimmelse eller upplevelse av liv vara omöjlig, liksom den treeniga principen skulle vara en illusion. Och där livet nu uppträder suveränt som ett existerande evigt något, skulle det absoluta intet råda över oföränderliga domäner. Men tack vare den omständigheten att frigörelse av en materie eller energiart kan existera inte som ett upphörande utan enbart som en förändring av materieartens förbindelse med materieoceanen, kan någon dödens domän omöjligt vara verklighet. Döden är inte en tillintetgörare av liv, utan framträder i allra högsta grad som en vidare befordrare av detta alltets eviga, suveräna något. Stycke 708, sidan 658. Döden är alltså inte något annat än en i kontakt med livslagarna uppträdande frigörelse av energi eller materia, vilken frigörelse sker utan att denna materia löses från sin anknytning till universums eller alltets övriga materia. Allt som hör hemma under begreppet sönderdelning av materia, allt som befinner sig i upplösning, likgiltigt om denna försiggår som en långsam nedbrytning av ett gammalt hus eller de klippor som sprängs av ett blixtnedslag, utgör exakt samma princip som det vi kallar döden. Döden är alltså en ganska vanlig företeelse. Vi arbetar med den varje sekund av vårt liv. Vi kan inte utföra en enda handling annat än i kraft av dödens princip. Ja, till och med våra personliga naturbehov är ingenting annat än ett slags frigörelse av energier och är alltså dödsprocesser. Detsamma gäller naturligtvis våra tankar. Hur skulle vi kunna komma till kunskap om sanningen? Hur skulle vi kunna förädla vårt sinne eller medvetande om vi inte vore i stånd att upplösa de oädla sinnelagen eller tankarna? All utveckling sker ju uteslutande genom upplösning av det mindre fullkomliga till förmån för det mera fullkomliga, och är i sig själv också en dödsprocess, även om den inte kan undgå att tillika vara en uppbyggnadsprocess. Sidan 659. Alla uppbyggnadsprocesser är sålunda samtidigt dödsprocesser, och dödsprocesser är uppbyggnadsprocesser. Det utgör rätt och slätt bara upplösning och sammansättning av energier eller materier och har inget som helst att göra med utplåning eller upphörande av något verkligt levande. Men en sådan uppfattning har den jordiska människan inte av sammansättnings- och upplösningsprocessen eller den samlade skapelsen när det gäller hennes egen fysiska organism. På grund av det mentala perspektivförhållande i vilket hon för ögonblicket ser livet har hon bibringats den föreställningen att dödsprocessen omöjligt kan betyda något annat än upphörandet eller tillintetgörandet av något levande. Och denna föreställning ligger idag till grund för den starka mentala, medvetna eller omedvetna företeelse hos detta väsen som vi kallar dödsfruktan. Stycke 709, sidan 659. Då det genom tidigare grundfacit redan står klart för oss att organismen utgör en skapad företeelse, är det också uppenbart att den endast kan utgöra en sammansättning av energier, och att denna sammansättning endast har blivit möjlig genom att dessa energier en gång har varit frigjorda. Men att de en gång varit frigjorda betyder att samma organism är ett resultat av en sammansättning av ifrågavarande energier. Dessa har genom denna sammansättning blivit bundna i en ändamålsenlig förtätning eller ett block. Organismen är sålunda bara ett block av energier. Då dessa är ändamålsenligt bundna blir det till ett faktum att blockets tillkomst är att hänföra till logik, vilket återigen gör ett tidigare existerande tänkande något till faktum. I det att logik inte kan finnas till utan att avslöja tänkande, som åter är detsamma som medvetande. Detta tidigare existerande tänkande något är organismens sanna upphov och består, så som förut påpekat, av ett jag och dess övermedvetande. Detta medvetna något har alltså existerat före sin nuvarande kötsliga organismskapelse. Eftersom det är ett faktum att denna skapelse har ägt rum och att den är en sammansättning av energier, vilken är logisk eller planmässig och därmed avslöjande en vilja, blir det också till ett faktum att detta viljeförande något är en absolut, tidigare existerande och ofrånkomlig förutsättning för varje form av organismskapelse, såväl som för varje annan planmässig skapelse eller alstring. Att organismens tillblivelse i stor utsträckning visar sig vara automatfunktion motsäger ingalunda detta förhållande. Det har ju länge varit ett känt faktum att det levande väsendet kan göra många av sina medvetna viljefunktioner till vana, och att dessa funktioner, i samma grad som det blir till vana, avlastar den medvetna viljeföringen och därigenom blir till det vi här i livets bok benämner se-vetande, sidan 660. Men alla vanor, eller sådana planmässiga handlingar som försiggår omedvetet hos individen, skulle aldrig i något fall ha kunnat bli till om det inte i förväg hade medvetet inövats efter viljan. Och om inte sådan övning skapade automatfunktionen eller avlastningen av medvetandet, vad vore då övningen till för nytta? Att kunna lära något, detta vore då helt uteslutet i universum. Vi lär endast genom att en upplevelse kan upprepas tillräckligt mycket, till dess vi kan den utan till, vilket vill säga att den blivit till en självständig förmåga i medvetandet, för att därefter bli till anlag eller talang. Att ett levande väsens organismskapelse har blivit till automatfunktion hos detta väsen, detta blir efterhand till något alldeles självklart, eftersom denna skapelseprocess inte kan vara en enda isolerad upplevelse, utan endast kan existera som en åter och åter upprepad process, och därigenom gör organismskapelse till ett led i en oändlig kedja av sådana skapelser. Det är alltså helt naturligt att automatfunktionen här har blivit dominerande. Stycke 710, sedan 660. Den nuvarande organismen är alltså ett ändamålsenligt sammansatt energiblock och är därigenom uttryck för en plan. Men är den uttryck för en plan, så är den uttryck för tanke. Men då tanke inte är något stillastående utan endast existerar som en energiimpuls, i annat fall skulle ju alla väsen vara medvetslösa, så kan den plan som detta energiblock eller denna organism representerar inte vara något evigt, utan måste skifta i samma mån som dess upphovstankar eller tankesfär skiftar. Organismen är ju bara jagets redskap för manifestation av en viss bestämd tankeströmning eller tankesfär. Men då tankesfärerna ständigt skiftar enligt hunger- och mättnadslagen, måste organismen också kunna skiftas eller utbytas med varje ny tankesfär, till förmån för en organism som kan vara redskap för den nya sfären och så vidare i ständig fortsättning. Därmed kan väsendet hela tiden organ- eller redskapsmässigt vara i höjd med denna sin skiftande tankesfär eller medvetenhetsförvandling. När väsendet har nått kulminationen i den ena eller andra manifestationsriktningen, blivit geni på ett visst område, så har detta blivit möjligt endast genom att jag har kunnat skifta sin fysiska organism till en organism som kan vara ett tjänligt redskap just i den bestämda förnimmelse- eller skaparriktning där dess genialitet hör hemma. Men att det nått genialiteten, detta betyder i verkligheten att det nått en mättnad på ifrågavarande fält. Och med mättnaden på någonting avtar begäret därefter, och väsendet har därmed levt ut detta, varvid en hunger efter någonting nytt uppstår. Nu skulle det efterhand bli ganska generande för väsendet om det skulle vara tvunget att leva kvar i den organism som i så hög grad var ett lämpligt redskap för den tankesfär som det har levt ut och som därför inte längre kan vara det centrala i dess önskningar, längtan eller mål, sidan 661. Och här får vi på nytt en inblick i återfödelsens eller reinkarnationens absoluta oumbärlighet. Eftersom vi redan i tidigare grundfasit blivit förtrogna med det levande väsendets treeniga princip såsom en orubblig analys och därmed bevis för samma väsens eviga vara, har det blivit klart för oss att vårt framträdande omöjligt kan ha börjat med vår nuvarande fysiska organisms späda tillblivelse i moderlivet. Denna organism representerar alltså bara en enda nyans, en enskild detalj i vårt eviga livs samlade skaparprocess eller X3. Och med denna vår kunskap, som vi redan förvärvat med hjälp av livets bok, är det inte svårt att upptäcka syftet med vår nuvarande organism. Den är i allra högsta grad ett redskap. Den är försedd med två ögon, två händer och två fötter. Den har ett skelett och mycket ändamålsenliga böjliga leder, så att vi kan åstadkomma alla de speciella manifestationer som kan tillfredsställa den mentala hunger som för ögonblicket utgör vår själsliga struktur eller tankesfär. Att denna tankesfär är skiftande och sålunda blott av tillfällig art blir till faktum genom det förhållandet att varje sysselsättning, det vill säga manifestationsart, oundvikligt leder till utlevnad, vilket är detsamma som mättnad. Därefter kan den bara tråka ut väsendet, ja, till och med framkalla leda, vilket åter är detsamma som frånstötning. Denna kommer i sin tur ovillkorligen att skapa åtskillnad mellan individen och manifestationsarten i fråga. Och detta i synnerhet som den nya manifestationsarten eller tankesfären härefter mer och mer blir det centrala i dess hunger eller begär. Ja, övergår till att bli det nya huvudvillkoret för väsendets mentala harmoni eller jämvikt. I kraft av denna mättnadens oundviklighet kan man inte evigt hålla på att sysselsätta sig inom samma tankesfär eller med samma manifestationsart, utan tvingas ständigt fram till nya manifestationsarter. Och det är denna mentala vandring som i själva verket endast är en förvandlingsprocess, vilken vi här i livets bok känner till som kretsloppet, som återigen består av principerna inveckling och utveckling. Denna inveckling och utveckling är återigen detsamma som vandringen mellan de två kontrasterna ljuset och mörkret, som skapar den ovillkorliga betingelsen för varje form av förnimmelse eller upplevelse av livet. Stycke 711, sidan 661. Då en upplevelse eller förnimmelse endast kan existera som en uppfattning av den ena kontrasten mot bakgrund av den andra, skulle all förnimmelse eller upplevelse vara totalt omöjlig om den ena av de två kontrasterna inte existerade. All upplevelse måste därför existera som uttryck för vårt förhållande till var och en av de två kontrasterna. Den av de två kontrasterna som vi har mest kännedom om blir vår måttstock och basis för vår föreställning om den andra, sidan 662. Har vi sålunda mest kännedom om mörkret så dömer vi utifrån mörkret. Har vi mest kännedom om ljuset så är det denna kontrast som blir avgörande för vår förnimmelse eller vår uppfattning om livet eller tillvaron. All förnimmelse och därmed all kunskap beror alltså på upplevelse av mörkret eller ljuset och kan aldrig någonsin komma att bero på något annat eftersom ljuset och mörkret omfattar allt som existerar. Men eftersom vår upplevelse dirigeras av hunger och mättnad kan inte ett väsen bli kvar i ett visst förhållande till någon av de två kontrasterna utan måste ständigt förflytta sig vidare, vilket alltså vill säga förvandla sig. Denna förvandling är till förmån för den av de båda kontrasterna som väsendet med sin hunger dras till. Känner individen sig dragen till ljuset betyder detta bara att han är mätt på mörkret och därför mer och mer frånstötes av detta, varigenom han kommer att förvandla sig till ljusets förmån. På samma sätt kommer han, om han har levt ut ljuset och alltså är mätt på denna kontrast, att hungra efter mörkret och favorisera de upplevelser som baserar sig på denna kontrast. Väsendena kommer därigenom att framträda, några såsom vandrande mot ljuset, andra såsom vandrande mot mörkret. Detta betyder med andra ord att somliga väsen är under förvandling från ljus till mörker, medan andra på samma sätt är under förvandling från mörker till ljus. Målet för båda vandringarna är alltså mättnad, medan drivfjärden är hungern. Så enkel och naturlig är väsendernas livsvandring att de helt enkelt följer sina egna önskningar, sitt begär och sin längtan. Några andra rörelsefaktorer finns inte i det kosmiska perspektivet. Och här är vi vid själva urbegäret som har sitt säte i X2. Detta begär jagets eviga centrala urkälla till upplevelse av liv. Och denna upplevelse blir alltså möjlig endast tack vare de två omtalade kontrasterna. Det levande väsendet kan därför aldrig i något fall befinna sig i några andra situationer än dessa. Antingen känner det en mättnad av mörkret och en därav följande hunger efter ljuset, vilket är den situation som jordmänniskan mer och mer kommer att befinna sig i. Eller känner det en mättnad av ljuset och som följd därav en hunger efter mörkret, vilket ju är den situation som växterna och djuren representerar. Alla manifestationer, tillstånd eller former av livsupplevelse, likgiltigt i vilket av de tre existerande kosmos de uppträder, likgiltigt vilken ställning de intar till sanningen, likgiltigt om de är uttryck för övertro eller verklighet, måste ovillkorligen i sina detaljer representera antingen hunger efter eller mättnad av ljus eller mörker. Dessa två kontraster bildar medvetenhetslivets absoluta suveränitet, i det att allt kan skapas genom dem och absolut intet kan bli till annat än i kraft av dem.